Vi har nu kommit till del 4 i den här serien om nådens läror, eller lärorna om nåden. Vi har hittills gått igenom 3 delar av dessa läror. Vi började med människans totala fördärv. Sedan såg vi på ovillkorlig utgörelse och senast var temat begränsad försoning. Alla dessa läror har en stark koppling till varandra och för att bättre förstå en behöver man bekanta sig med det andra. Alla dessa läror berör det som teologer kallar för soteriologi eller frälsningslära. Det vill säga, vad lär Bibeln om frälsningen? För att inleda måste vi först förstå varför vi behöver bli frälsta. Vad säger Bibeln om människans ställning inför Gud? I den första delen såg vi att människans totala fördärv innebar att människan genom syndafallet är så totalt så övergripande fördärvad att det inte finns någon del av oss som inte har befläckats av synden. Såväl sinnen, viljan som kroppen är alla påverkade av ondskan. Detta innebär att människan genom egen förmåga inte kan frälsa sig utan är i akut behov av en yttre extern kraft för sin frälsning. Människans totala fördärv lägger alltså grunden för varför människan behöver frälsning från synd. Källan till människans frälsning är så fokuset för del 2-4. Guds ovillkorliga utgörelse talar om Gudfaderns ovillkorliga val av ett specifikt folk till frälsning. Före världens grund blev lagd. Förrän det gjort varken gott eller ont. Begränsad försoning visar oss Gud sonens perfekta försoning och friköpande av detta av fadern utvalda folk. En försoning så perfekt att den leder till evigt liv och härlighet i Kristus. Dagens tema, oemotståndlig nåd eller effektiv nåd, kommer att visa oss den helige andes livgivande och på nytt födande av detta utvalda försonade folk. Och hur Guds nåd är fullständigt verksam i alla Guds utvalda. En nåd som alltid för till frälsning. Det är alltså en lära om hur treenigheten är i fullkomlig harmoni i frälsningen av ett specifikt folk. Fadern, sonen och den helige ande verkar i gemenskap och harmoni med varandra för att återlösa ett och samma folk till Guds ära och för att hans folk ska prisa honom i evigheternas evighet. Så, detta är alltså den röda tråden vi följer genom Bibelns undervisning om frälsningen. Vi ska nu se närmare på oemotståndlig nåd och vad Bibeln säger om det. Till att börja med behöver vi förstå vad begreppet oemotståndlig nåd eller effektiv nåd betyder. Ja, först behöver vi förstå vad nåd betyder, vad det innebär. Frälsning genom nåd är Guds fria gåva till oförtjänta mottagare. Det är hans personliga handling mot oss syndare. Och inte nog med att vi syndarna är oförtjänta av denna nåd, Guds nåd. Vi är dessutom förtjänta av raka motsatsen, evig fördömelse. Nåd från Gud är helt enkelt välvilja som i sig självt exkluderar all form av förpliktelse eller villkor från mottagarens sida. Genom den kristna kyrkans historia har nåden alltid varit en central del av frälsningsläran. Nåden är en nödvändig del. Utan Guds nåd kan ingen bli frälst. Detta anser såväl katoliker som protestanter de två största grupperna inom den västra kyrkan. En av skiljelinjerna mellan dessa två är dock frågan om nåden är tillräcklig för syndare. Tillräcklig frälsning. Är det så att nåden gör oss kapabla att välja Gud, att tro och att så bli frälsta? Eller är det enbart nåden som frälser, utan att människan har någon del i den? Den romerska katolska kyrkan lär att människan hamnar genom Guds nåd i en position där hon kan bli frälst, så länge hon arbetar för sin frälsning genom den katolska kyrkans olika sakrament och andra goda gärningar. De protestantiska reformatorerna däremot hävdade att frälsningen är genom nåden alena, utan människans samarbete. Detta brukar kallas för synergism versus monergism, vilket anger hur frälsningen och i synnerhet på nyttfödelsen sker. Synergism, från grekiskans synergos, arbeta tillsammans, betyder att frälsningen är ett samarbete mellan Gud och människan. Monergism, från grekiskans mono och ergon, en, arbetar, betyder att frälsningen enbart är Guds verk. Idag är det få av de som hävdar sig vara protestanter eller av den protestantiska traditionen som håller till det som reformatorerna lärde, det vill säga monergism, att Guds nåd är tillräcklig för frälsning. Oemotståndlig nåd är detsamma som monergistisk nåd. Det vill säga, när man talar om ämnet oemotståndlig eller effektiv nåd, så menar man en monergistisk nåd, ett monergistiskt verk. Guds nåd mot syndare när han för dem till frälsning är helt och hållet hans verk. Där finns ingen del för människan att samarbeta. Med andra ord, oemotståndlig nåd innebär att människans frälsning är helt och hållet av Guds nåd. Och den nåden är tillräcklig för frälsning. Det finns inget annat och ingen annan som behövs. Men det finns en annan aspekt av oemotståndlig nåd som vi bör beakta. Det är det första ordet, oemotståndlig. Med oemotståndlig menar man att alla det som Gud utvalt verkligen blir kallade, eftersom den helige ande aldrig misslyckas i sitt pånyttfödande, överbevisande, förseglande arbete. Inte heller kan människan stå emot en sådan nåd, eftersom Bibeln säger att människan är död i sina synder och överträdelser. Ingen som är död kan stå emot den som är levande. Den levande gör som den vill, och den som är död gör ingenting. Den nåd som visas mot syndare genom den helige ande är oemotståndlig, också för att den gör syndaren villig. Adjektivet oemotståndlig för kanske tankarna till att Gud är en grym tyrann som tvingar sin nåd på ovilliga människor, som skriker och sparkar i motstånd mot denna nåd, men detta är en elak nidbild av vad som menas med denna lära. Istället är det så att människans vilja förvandlas från att ha varit full av kötsliga begär, stöld, omoral, mor, äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, orgier, avund, hedelse, högmod och dårskap till att bli fullt på kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning, ja, till att längta och söka efter Gud. Det är Gud som gör människan kapabel och villig att tro honom, söka honom, finna honom, älska honom, tillbe honom, leva i honom. Det som vi också behöver förstå när det gäller oemotståndlig nåd är att det handlar om det som kallas för det effektiva kallet, eller det inre kallet. Det effektiva kallet eller det inre kallet. Bibeln talar ofta om hur människor kallas av Gud. Teologer brukar kategorisera dessa kall från Gud i två olika typer för att hjälpa oss förstå vad det betyder och framförallt för att undvika missförstånd och konflikt genom att blanda ihop dem. Dessa två typer av kall är det allmänna kallet och det effektiva kallet. Det allmänna kallet och det effektiva kallet. Jag ska försöka förklara dessa kategorier och visa hur de är relevanta för vår studie av nådens läror. Vi ska ta några exempel ur skriften. Matteus 22, vers 14. Många är kallade, men få är utvalda. En mycket känd vers. Många som kan citera denna vers utan till. Detta är en vers som tyder på att kallet har gått ut till många människor. Många är kallade, inte få, utan många. Vi ska gå till nästa bibelställe, Matteus 11, vers 28. Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska ge er vila. En annan känd vers som många har funnit tröst i och av goda orsaker. Det här är Jesus personliga inbjudan till alla som hör hans röst. Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska ge er vila. Nästa bibelställe är Jesaja 45, vers 22. Vänd er till mig och bli frälsta, ni jordens alla ändar. För jag är Gud och det finns ingen annan. Detta är Guds skall till jordens alla ändar. Att omvända sig till honom. Alla dessa verser är exempel på det allmänna kallet eller det yttre kallet. Det vill säga ett kall som går ut till alla människor, som många människor kommer att höra, som ska predikas för alla folk och som inte är begränsat. Det är ett kall som går att höra, det är ett kall som kan sägas med ord. Det allmänna kallet är ett kall som människor kan och verkligen står emot, som det gör motstånd mot. Och detta ser vi hela tiden runt omkring oss. Om detta vittnar också skriften då den säger: hårdnackade är ni och oomskurna till hjärta och öron. Ständigt gör ni motstånd mot den helige ande, ni som era fäder. Den andra typen är det effektiva kallet. Detta är Guds kall till alla dem som han i förväg har utvalt. Detta är det kall som verkligen omvänder en människa från synd till frälsning, från död till liv, från mörker till ljus. Detta kall är effektivt eftersom det aldrig misslyckas. Det är ett kall som är säkert att ha framgång eftersom det utgår från den helige, treenige guden som själv verkar i alla skeenden. Ske den av en syndares omvändelse och som är ensam om att göra det. Det är säkert eftersom det inte inkluderar till någon del det skapade. Det enda det skapade bidrar med är synden som gör frälsningen nödvändig. Om detta kall vittnar Bibeln på flera ställen. Första Petrus brev. Kapitel 2, vers 9. Men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Det här är ett exempel på hur Gud kallar från mörkret, det vill säga människans oanvända, icke på nytt födda läge, till ljus, vilket är hennes liv i gemenskap med Gud som på nytt född. Romarbrevet 8, 28-30, en mycket känd del av Romarbrevet, brukar kallas för frälsningens gyllene kedja. Men den lyder så här: vi vet att allt samverkar till det bästa för den som älskar Gud, som är kallad efter hans beslut. Den som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild, så att sonen blir den förstfödde bland många bröder. Och den som han har förutbestämt har han också kallat. Och den som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och den som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. Det här är ett kall. Förlåt, här ser vi att kallet är en länk i den kedja som sammanbinder de olika delarna av frälsningen. Det är inte frågan om ett kall som leder till en potentiell frälsning eller till en temporär relation med Gud. Här ser vi att kallet är en nödvändig del av den kedja som leder till rättfärdighet, förhärligande. Den som blir kallad blir frälst. Galaterbrevet kapitel 1, vers 15 och första delen av vers 16. Men han som utvalde mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd beslöt att uppenbara sin son i mig för att jag skulle kunna förkunna evangeliet om honom bland hedningarna. Här ser vi att utkorelsen, eller som det står i texten, utvalde mig och kallet, utkorelsen och kallet hänger ihop, och att det kommer från samma källa, Gud. Kallet är också av nåd, inte genom någon människas gärningar, utan genom Guds nåd. Det visar oss också att kallet är monergistiskt, alltså ensidigt. Det är Guds verk och enbart hans verk. Om denna monergistiska nåd vittnar också andra Timoteusbrevet kapitel 1 och vers 9. Detta brev är ett av de sista breven som aposteln Paulus skrev. Mycket möjligt det sista inspirerade brevet han skrev. Han skrev det till Timoteus, och så lyder det i kapitel 1 vers 9. Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av våra gärningar, utan genom sitt beslut och sin nåd som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet. Kallet och nåden är Guds suveräna verk på oförtjänta syndare. Här ser vi också det, att det är genom hans beslut. Detta kan verka självklart, men det bör noga noteras att Guds verk i tiden alltid är en följd av hans beslut i evigheten. För oss som är tidsbundna varelser kan det verka svårt att fatta beslut gjord i evigheten. Men Bibeln är tydlig med att att det är på grund av Guds beslut som vi är frälsta. Detta har betydelse inte minst då det kommer till Guds omniscience, det vill säga Guds allvetande. Gud känner till framtiden, inte för att han har förmågan att se in i den, men för att framtiden är ett resultat av hans beslut. Gud beslöt framtiden, därför känner han den. Guds suveränitet går även utanför tidsrymden. Det bör nämnas att det allmänna kallet alltid går före det effektiva kallet. För alla de som blir kallade till frälsning genom den treenige Gudens allsmäktiga nåd är det yttre kallet oemotståndligt. Det inre kallet är den omvändande kraften, men det yttre kallet är sanningen proklamerad, med vilket det inre kallet övertygar syndaren om sin synd och sitt behov av en frälsare. Det yttre kallet erbjuder Kristus som en perfekt försoning för var och en som tror. Det inre kallet gör försoningen verklig i syndarens liv. Vi behöver ännu titta närmare på vem som agerar i det effektiva kallet av syndare till frälsning. Jag nämnde redan tidigare att utkorelsen är faderns verk. Försoningen sonens och den oemotståndliga nåden är andens verk. Detta är förstås en förenkling av försoningsprocessen. Och vi bör förstå att i varje enskild del av denna kedja så är hela treenigheten verksam. Bibeln är mycket tydlig med att det är Gud Fadern som utvalt ett folk före världens skapelse. Om det vittnar framförallt Romarbrevet 9 som vi såg närmare på då vi behandlade ovillkorlig utkorelse. Dock vittnar Bibeln också om att sonen och anden är verksamma i utkorelsen. I inledningen till första Petrusbrevet skriver aposteln Petrus följande: från Petrus, Jesu Kristi apostel, till de utvalda som lever utspridda som främlingar i Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien och Bithynien. Ni är förutbestämda av Gud Fadern och helgade genom anden till lydnad och rening med Jesu Kristi blod. Nåd och frid vare med er i allt rikare mått. Aposteln vidare här att det heligas utkorelse är av Gud Fadern. Denna förutbestämmelse till lydnad och rening är genom andens helgelse. Och i slutet av versen ser vi att dessa förutbestämda är utvalda med Jesu Kristi blod. Valet är Faderns verk genom anden med sonen. Den förra gången såg vi att försoningen är det som Kristus Jesus åstadkommit med sitt perfekta liv, sin lydnad in till döden och med sin uppståndelse från de döda. Hela Hebreerbrevet är en hyllning till ett verk som sonen åstadkommit och det bättre förbundet han instiftade med sitt blod. Varken fadern eller anden är här de primära aktörerna. Men Bibeln lär oss att också de är involverade i försoningen. Hebreerbrevet 9, vers 14 lyder: hur mycket mer ska då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar till att tjäna den levande Guden? Han har genom den evige ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud. Här ser vi att våra samveten renas med Kristi blod. Han frambar sig själv genom den eviga ande. Denna offergärning frambars som offer åt Gud. Ofta då enbart Gud nämns utan förklaring i samma kontext som sonen och anden, är det en referens till Gud Fadern. Så försoningen åstadkoms av sonen genom anden för Fadern. Så, detta var inledningen. Vi ska nu titta närmare på Guds kallande av sitt utvalda försonade folk till omvändelse, helgelse och förhärligande. Detta omvändande är främst den helige andes livgivande på nytt födande verk. Men även här är såväl fadern som sonen delaktiga i dragandet och uppresandet till evigt liv. För detta ska vi titta närmare på aposteln Johannes evangelium. Vi ska idag inte stanna vid en specifik text, en enskild text, utan undersöka närmare några utvalda texter som talar om omvändelsen. Så för det första stället ber jag att vi vänder till första kapitlet i Johannes. Vi ska läsa vers 12 och 13. Så Johannes kapitel 1, vers 12 och 13. Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Åt dem som tror på hans namn. Det är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja, utan av Gud. Här i inledningen av Johannes evangelium får vi genast se evangeliets goda nyheter. Johannes talar här om rätten att bli Guds barn. Vem är det som har den rätten? Alla som tog emot honom. Det som tror på hans namn. Detta är verkligen fantastiska nyheter. Vi kan veta att det som tar emot ljuset, ordet, Guds son, Jesus Kristus, det som tror på honom, ges rätten att bli Guds barn. När vi talar om att evangeliet är ett enkelt budskap, en lätt nyhet, så är det precis detta vi menar, att ingen som tror på Kristus är exkluderad från den skara som är Guds barn. Men vilka är det då som tar emot honom? Som tror på hans namn? Aposteln Johannes svarar på denna fråga genom att först nämna vad som inte kännetecknar den. Det är inte födda av blod, eller av köttets vilja, eller av någon mans vilja. Alla människor efter Adam och Eva är födda av blod. De har alla en blodslinje tillbaka till våra förfäder och förmödrar. I slutändan ända tillbaks till Adam och Eva. Men Johannes insisterar här på att varken etnisk tillhörighet, blodet, mänsklig vilja, köttet, eller något människoskapat system, mannen, är det som kännetecknar det som tror, utan det som är födda av Gud. Här är den första referensen till att bli född på nytt, född av Gud, född från ovan i Johannes evangelium. Ett stort hinder för judarna var deras stolthet över sitt etiska arv som Guds förbundsfolk, och detta exemplifierades inte minst i deras lagiska inställning till Mose lag och de äldste stadgar. Detta var något som Jesus om och om igen tillrättavisade de judiska ledarna för. Och här mer än i något annat evangelium omtalas motståndarna till Jesus som judarna. Att vi därför direkt i inledningen av detta evangelium blir introducerade till nödvändigheten och behovet av att bli född på nytt bör ses i det ljuset att den av judarna eftersökta rättfärdigheten genom lagen är lönlös. Eftersom alla som erkänns som Guds barn är födda av Gud. Det här är också samtidigt en text som visar oss att det som tror är födda av Gud. Att bli född på nytt är alltså något som går före tron. Bland evangeliska kristna är det idag inte ovanligt att tro att pånyttfödelsen är ett resultat av tron, så att vi tror först och på grund av det blir födda till det nya livet av Gud. Men Bibeln lär konsekvent att tron är en följd av pånyttfödelsen. Och att även tron i sig själv är en gåva från Gud. Detta såg vi tydligt i Efesierbrevet 2 som jag undervisade från under den senaste Fire Solas-konferensen. Vad bör vi ta med oss härifrån? Jo, att Johannes ofta relaterar till det som blivit födda av Gud, alltså Guds barn, som det som tror. Som tror. Av de många ställen där denna fras nämns i Johannes är det få som explicit nämner pånyttfödelsen. Men för Johannes är det givet att pånyttfödelsen går före tron. Och detta ser vi av att han nämner det här i det första omnämnandet av det som tror. Låt oss till näst gå till Johannes kapitel 3. Det är knappast ett obekant kapitel för de flesta av er. Och ni bör genast inse att kapitel 3 är ett av de främsta kapitlen i Nya testamentet som talar om pånyttfödelsen. I kapitel 3 är kontexten den att Nikodemus, en judisk rådsherre från fariseernas parti, har sökt upp Jesus en natt. Deras diskussion, eller snarare Jesu tillrättavisning och undervisning av Nikodemus, finns nedskriven för oss som ett exempel på vikten av pånyttfödelse genom den helige ande. Vi läser börjandes i vers 3. Jesus svarade: jag säger dig sanningen, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemus sade: hur kan en människa bli född när hon är gammal? Hon kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till? Jesus svarade: jag säger dig sanningen, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av anden är ande. Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, och du hör det sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den är på väg. Så är det med var och en som är född av anden. Här ser vi hur omöjligt det är för någon människa att komma till Gud. Ja, att se eller komma in i Guds rike utan att bli född på nytt. Är det då synen eller rörelsen det är fel på hos människan? Är det så att hon är blind och lam? Men ifall någon leder henne, bär henne, ja då har hon möjligheten att komma in i Guds rike. Är det så att hon egentligen har viljan, men saknar kapaciteten? Och att det är därför, att det därför är Guds nåd som gör henne kapabel att följa sin vilja, att komma in i Guds rike? Nej. Det är det inte. Människan är död i sina synder och överträdelser. Jesu användning av seendet och rörelsen är snarare ett typiskt exempel för en människa som var fullständigt beroende av andra i den tidens Israel. Den som var blind eller lam var en av de mest utsatta och kunde inte annat än leva av människors allmosor och givmildhet. Ofta såg sådana människor som svåra syndare eftersom Gud straffat dem med så nedsättande plågor. Jesus visar att den mest beroende, den allra lägsta människan var på samma nivå som Nikodemus när det gällde att komma in i Guds rike. Nikodemus, en hög rådsherre och lärare i Israel, var inte i en bättre position än den som är blind och lam. Men Jesus menar inte att liksom den blinde och lame har förmågan att uttrycka sin vilja, att bli kvitt sin handikapp, så har människan förmågan att uttrycka en vilja att komma in i Guds rike. Nej! Jesus kallar det här för att bli född på nytt. Född av anden. Det är något som är dött och behöver få liv. Det har uttryckts förr av andra. Jag kommer att upprepa det. Det finns ingen människa som bestämmer när de själva blir födda. Vår fysiska födelse är inte ett resultat av att vi vill bli födda. Och inte heller väljer vi ut våra fysiska föräldrar så att vi har en lista på par som vi kan välja från och säga: jag väljer herr och fru Andersson som mina föräldrar. Ni får föda mig, det verkar trevliga. Nej! Du blir född utan att du har något att säga till om det. Och på samma sätt är det med på nyttfödelsen genom anden. Det är inte du som bestämmer över din andliga på nyttfödelse. Det är anden som bestämmer över den. Och den som anden bestämmer över att bli född på nytt, det, den personen är i enlighet med faderns väljande och sonens försonande. Den människan blir född på nytt. Det finns ingen osäkerhet i detta. Anden far vart han vill och verkar där han vill. Och hans på nytt födande är alltid verksamt. Inte har du väl någonsin hört om en vind som misslyckats att blåsa? Ja, jag såg en dag en vindpust, men den misslyckades att blåsa. Nej, det är ju absurt! Hur kan du då mena att anden inte lyckas med sin uppgift? Den nåd som kommer till människor genom den helige ande är oemotståndlig. Det kan inte säga nej till den. Det vill inte säga nej till den. Eftersom det har fått en ny vilja genom på nytt födelsen. Notera orden född av vatten och ande i vers 6. Vilken uppgift har vatten för oss annat än att släcka törsten, tvättning, rening. När du är smutsig och vill bli ren så använder du vatten för att få bort smutsen. På samma sätt är det med oss i vårt tillstånd före omvändelsen. Den som är död i sina synder och överträdelser är inte bara i behov av att bli väckt till liv. Den är också i behov av att bli ren. Synden både dödar och smutsar ner. Och därför behövs ett bad till nyfödelse och förnyelse i den helige ande. Hesekiel 36 handlar om Guds upprättande av sitt folk Israel. Och där ser vi hur Gud tilltalar Israels hus med orden: jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all orenhet och från alla era avgudar. Jag ska ge er ett nytt hjärta, låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Inte nog med att israeliterna fick löftet om ett nytt hjärta. De fick också löftet om en rening från all orenhet och avgudar. I sin upproriskhet och synd är människans vilja vänd 180 grader från Gud. Den vill inte söka Gud och den avskyr allt som har med honom att göra. den är så nedsmutsad av synden. Att Bibeln säger att hjärtats alla tankar och avsikter ständigt, allt igenom, är onda. Men anden tvättar den ren till att söka och längta efter Gud på samma sätt som den törstande jorden längtar efter vatten. Oemotståndlig nåd innebär inte att någon människa fräls mot sin vilja. Ingen i sin fallna natur vill bli frälst. Men i det som den helige ande verkar med på nytt födelse av vatten och ande blir villiga att komma in i Guds rike. Ingen dras sparkandes och gråtandes mot sin vilja in i Guds rike. Det som blir födda på nytt rusar in i det, fullt förälskade i sin nya herre. Detta är sanningen om på nytt födelsen genom anden. Och för att vi ska förstå att hela treenigheten är förenade i denna på nytt födelse läser vi till näst Johannes 5:21. För att där säga att såväl fadern som sonen är delaktiga i denna oemotståndliga nåd. I detta effektiva inre kall. Vers 21. För liksom fadern uppväcker de döda och ger dem liv, så ger också sonen liv åt vilka han vill. Vi har just sett att anden går dit han vill. Här ser vi att sonen ger liv åt vilka han vill. Och dessa han ger liv åt är detsamma som fadern uppväcker. Fadern, sonen och anden är fullständigt förenade i gärning och i vilja, i uppväckandet från de döda. Det finns inte olika viljor eller motstående gärningar inom treenigheten. Det är alla ett, eftersom det är alla samma Gud. En Gud, tre personer, en perfekt frälsning. Inte heller här kan det vara frågan om att vare sig fadern eller sonen kan misslyckas i sina verk. Att påstå något sådant är rent av hediskt. Nej. På samma sätt som det är tydligt att andens på nyttfödande alltid är framgångsrikt, så är det här klart och tydligt att fadern inte försöker utan faktiskt åstadkommer uppväckande av de döda. Och att sonen inte eftersträvar att ge liv utan verkligen gör det. Det döda är det sista att motsätta sig vad den som har liv gör. Det här är återigen ett klart och tydligt fall av hur Guds nåd till oförtjänta, andligt döda syndare är oemotståndlig och effektiv, eftersom den alltid åstadkommer frälsning och leder till evigt liv. Men hur kan vi då vara så säkra på att på nytt födelsen ger beständigt liv? Hur kan vi veta att den som blir född på nytt inte avfaller senare? Har det inte möjligheten att fortsätta synda och så falla från den nåden det en gång fick genom anden? Talar inte Bibeln om synd till döds? Detta är egentligen frågor som har med nästa predikan att göra, då vi kommer, om Gud vill, att behandla det heligas bevarande. Men för att avsluta denna predikan med att ta bort alla tvivel när det gäller Guds oemotståndliga nåd, vill jag att vi ännu tittar på ett sista bibelställe. Vänd blad till Johannes 6, vers 35. Jag ska läsa några verser från en diskussion mellan Jesus och de judar som sökte upp honom dagen efter att han utfört miraklet med de fem bröden och två fiskarna som räckte till för att mätta 5000 män förutom kvinnor och barn. Dessa judar var nu på jakt efter nästa runda med mirakelmat. Men Jesus tillrättavisade dem för deras sinnlighet och visade dem något bättre än fysisk mat. Vers 35. Jesus svarade: jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta. Men som jag sagt er, ni har sett mig och tror ändå inte. Alla som Fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig skall jag aldrig visa bort. Jag har inte kommit ner från himlen för att göra min egen vilja, utan hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig, att jag inte ska förlora någon enda av alla dem som han har gett mig, utan låta dem uppstå på den yttersta dagen. Ja, detta är min faders vilja, att var och en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Judarna började klaga över att han hade sagt: jag är brödet som kommit ner från himlen. De sade: den här Jesus, är han inte Josefs son? Känner vi inte hans far och mor? Hur kan han då säga: jag har kommit ner från himlen? Jesus svarade: sluta klaga sinsemellan. Ingen kan komma till mig om inte fadern som har sänt mig drar honom, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Det står skrivet hos profeterna: det ska alla ha blivit undervisade av Gud. Var och en som har lyssnat till fadern och lärt av honom kommer till mig. Ingen har sett fadern utom han som är från Gud. Han har sett fadern. Jag avslutar där, även om jag mer än gärna hade fortsatt att läsa. Vad är det vi hör vår Herre säga här? Jo, att Jesus är livets bröd. Han är den som kan ge beständig mat, som aldrig leder till att man blir hungrig igen. Det är den mat och det bröd som de som tror äter. Eftersom Jesus säger senare i detta kapitel i vers 51 att det ska leva i evighet. Och detta är ett ständigt tema genom Johannes evangelium. Det som tror ska ha evigt liv. Den som äter livets bröd är den som tror och ska leva i evighet. Men judarna här tror inte. De är intresserade av fysisk mat. Därför tillrättavisas det med ett tydligt exempel på Guds nåd mot det som tror. Och jag vill betona att det är tydligt. Det är inte tvetydigt eller mystiskt. Det är solklart i sin innebörd. Och det är att det som kommer till Jesus kommer aldrig att visas bort. Det kan vara säkra på att vid deras ankomst till härlighetens port så är Jesus löfte att det inte skall bli avvisade. Varför är du intresserad av fysisk mat när Kristus har möjligheten att ge dig evigt liv? Ingen kan nu påstå att Guds oemotståndliga nåd innebär att det finns det som tror, det som kommer till Jesus men nekas tillträde av en Gud som säger: åh nej, jag har inte utvalt dig, du får inte komma hit. Nej, 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 detta är en nybild och en halmgubbe av reformär teologi. Det som kommer till Jesus är det som tror. Och detta vet vi av att alla som kommer till Jesus ges av Fadern. vers 37. Alla som fadern ger mig. Det kommer till Jesus för att fadern ger dem till Jesus. Detta är orsaken till att någon tror eller att någon kommer till Jesus. För att fadern ger dem till sonen. Detta är en kärlekshandling mellan fadern och sonen. Fadern ger sina utvalda åt sonen. Och sonen avvisar dem aldrig utan reser dem upp på den yttersta dagen. Sonen underordnar sig fadern och gör hans vilja. Det är faderns vilja att sonen inte ska förlora någon enda av dem som han har gett. Utan låta dem uppstå på den yttersta dagen. Vem är det fadern ger till sonen? Vers 40. Var och en som ser sonen och tror på honom. Alla det ges av fadern. De tror för att fadern ger dem till sonen. De kommer att uppstå för att sonen gör faderns vilja. De troendes gärningar är alltid ett resultat av den treenige Gudens rådslut och vilja. Ingen som kommer till Kristus som tror kommer att gå under för att det är emot faderns vilja. Inte en synd efter omvändelsen, inte en synd som är till döds är en orsak för att det kommer att gå under. Sonen kommer inte att förlora en enda av dem, för det är faderns gåva till sonen. Jag skulle gärna gräva djupt ner i denna text för att visa denna fantastiska kärlekshistoria mellan fadern och sonen. Men genom Guds försyn är jag tidsmässigt begränsad att göra så. Istället vill jag att vi ser vad Jesus svarar judarna till sist i stycket jag nyss läste. Det har börjat klaga över Jesu undervisning och hans anmärkningsvärda påståenden. Att de inte tror är uppenbart, trots alla mirakulösa gärningar de sett honom göra. Jesus tillrättavisar den därför än en gång och ger oss ett kristallklart exempel på att frälsningen från Gud onekligen leder syndare till Kristus. Ingen kan komma till mig om inte fadern som har sänt mig drar honom. Varför kan det inte komma? För att det inte har blivit undervisade av Gud. Jesus säger att var och en som lyssnat till fadern och lärt av honom kommer till Jesus. Judarna klagade på Jesu påstående, men orsaken till att de inte ville tro var att de inte lyssnat till fadern. Att de inte lärt av honom. Att de inte blivit undervisade av Gud. Det är fadern som drar syndare till Kristus. Det är han som undervisar, det är han som lär. Ingen kan komma av egen frivilliga eller genom egen insikt. Men det som kommer ska sonen låta uppstå på den yttersta dagen. Detta är läran om Guds oemotståndliga nåd. Har du då någon orsak att misströsta din egen frälsning? Du syndare som blev uppväckt från andlig död till andligt liv, som blev på nytt född genom den helige andes vilja. Du som fick din vilja förvandlad så att du vände om från att ha älskat synden till att hata den och från att ha hatat Gud till att längta och söka efter honom. Du har blivit född av Gud, du har blivit född av vatten och ande som är Gud. Du har blivit given liv av Gud. Du har blivit given till sonen av Gud. Du har blivit dragen av Gud. Du har blivit undervisad av Gud. Din frälsning är säker eftersom den är av Gud. Och det är den för för alla hans utvalda. Alla dem som Kristus har dött för kommer att bli kallade på nytt födda och helgade. Det är säkert, det är oundvikligt. Guds nåd kommer att verka i alla dessa och det finns inget de kan göra för att stå emot den. Det kommer att vilja ta emot. Jag vet, vi ser på världen runt oss, på den världslighet, otro, ovillighet och ointresse för det himmelska som existerar. Det finns förvisso alltid det som dras till andlighet, men inte till Bibeln, inte till Bibelns Gud. Vi är i vår församling en skara på 13 medlemmar plus barn. Vi kan räkna på en hand de församlingar som finns i detta land som tror dessa läror som vi nu går igenom. Hur få tänker vi oss inte vara? Hur ofta är vår stilla suckan och vårt jämmer inför Gud att vi är så få och världen, det som inte tror, är så många? Alla som Fadern ger mig kommer till mig. Jo, men jag ser mest synd och omoral runt mig. Människor som hånar Gud, som öppet gör uppror mot hans lag. Hur kan det finnas ett hopp för detta land? Alla som Fadern ger mig kommer till mig. Men samhället är på väg i helt motsatt riktning. Bibelns ord kastas ut och ersätts med antibibliska teorier och världssyner. Är det inte så att Finland är på väg med full fart in i hedendomen igen? Inte finns det väl hopp här? Alla som Fadern ger mig kommer till mig. Det finns flera tusentals försonade själar som ännu inte blivit på nytt födda. Men det kommer att bli på nytt födda. Det är Kristi egendom. Det är hans. Det är en kärleksgåva från Fadern åt honom. Det kan inte gå förlorade. Det kommer att bli frälsta. Det har blivit märkta med den helige ande. Världen och världens furste, den gamle ormen, har ingen rätt till dem längre. Det kan inte göra anspråk på Guds heliga, Guds utvalda, Guds försonade. Det kommer lika säkert att bli frälsta som att världen med allting i den kommer att förgå. För Guds nåd är oemotståndlig och hans nåd varar för evigt. Guds ord kommer inte att förgå. Och hans löften kommer inte att komma på skam. Kunde den helige ande övertyga och frälsa flera tusentals människor på pingsten. Människor som bara en kort tid innan hade krävt att få Jesus korsfäst. Finns det då någon orsak att misstro att han här i detta land, i denna tid, bland detta folk, skulle misslyckas att på nytt föda en lika stor skara? Är otro, världslighet, omoral och apati för det eviga ett svårt hinder, ett för svårt hinder för anden för att föra människor till tronslydnad? Säger inte Bibeln att där synden blev större, där överflödade Guds nåd ännu mer? Är då denna nåd inte tillräcklig här? Har det nu blivit möjlig att motstå? Har Gud förlorat sin förmåga att föra ovilliga syndare till liv och villighet att leva det nya livet i Kristus? Är det så att eftersom vi inte har en Paulus eller en Petrus eller en Luther eller en Augustinus eller en Calvin eller en Athanasius eller en Knox eller en Edwards, eller en Carey, eller en Spurgeon, så kan Gud inte dra många synder till Kristus? Är det inte så att Gud i alla tider funnit glädje i att kalla syndare från alla folk och alla länder genom många olika profeter, lärare, evangelister, missionärer, präster, pastorer, kungar, prinsar, bönder, utstötta, blinda, lama, friska, starka, svaga, okunniga, vällärda. Alla med sina synder, brister, svagheter och ovärdiga sin uppgift. Jo, det har han. Och han har alltid varit 100% framgångsrik i sitt kallande. Också genom ovärdiga tjänare kallar han. Han kallar också genom oss. Genom oss. Bibeln säger, han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss, genom den kraft som verkar i oss. Just du syndare, kallad av Gud, just dig verkar han i. Inte för din skull, inte ens för det kallades skull, utan för hans namns skull. För att hans namn ska bli ärad. För att hans syften ska uppfyllas. För att vad han beslutit ska förverkligas. Ja, det kommer att förverkligas. Vi vet att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud, som är kallade efter egen vilja. Nej, efter hans beslut. Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av våra gärningar, utan genom sitt beslut och sin nåd som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet. Gå därför och gör alla folk till lärjungar. Inte på grund av någon orsak hos oss, utan för att det är vad han har beslutit och vad han har förutbestämt. Ja, detta kommer att ske. Amen.